hus på bygden. En berättelse från Karl den XII:s regeringsår. Inledning. Stilla flyter Husbyåns vatten som det alltid har gjort i årtusenden. Men genom landhöjning som pågått i århundraden samt genom människors ingrepp med åsänkning under 1922 har den blivit allt mindre och obetydlig. Men för forntidens befolkning i bygden i många generationer var det en säker och betydande näringstillgång med all fisk som förekom i stora mängder utmed åns stränder. Utefter åns sträckning från sjön Asplången till Söderköping fanns många små sjöar och kärr som långa tider stod under vatten, utmärkta platser för fisken under lektid med att rena vatten. På den tiden det fanns ingen konstgödselmedel eller industriutsläpp. Eftersom befolkningen levde med självhushållning var fisken den huvudsakliga födan. Även jakten tillförde hushållet ett betydande tillskott. Den odlade jorden var inte så omfattande. Den gav dåligt utbyte med missväxt på de stenbundna och magra åkerlapparna. Som besåddes med råg, korn, samt rovor, potatis, odlades inte på den tiden. De flesta stugorna uppfördes i närheten av sjöar och bäckar utan löfte av någon markägare. Det var inte fastställt vem som var ägare till skogsmarken. Den betraktades som värdelös. Det var inte förrän vid lagarskifte omkring 1840 som det fastställdes vem som var ägare till skogsmarken. Här nu ser man spår av bebyggelse som med många av dessa lämningar har försvunnit vid odlingar. Men går man den gamla kyrkstigen söderut mot Kvingby med flera byar och gårdar finner man i Prästgårdshagen tydliga spår av husgrund till gossen Dalstorpet samt stensättningar av kallkällan fast den är igenslammad och de små åkerlapparna med diken. Hur var levnadsförhållandet för dessa stugårdsfolk kan man fråga. Det har aldrig skrivits någon historia om dem fast den fick väl bära den största bördan för samhället i krig som i fred. Många blev tvångsutskrivna till soldater. Det var många som var deras överhet, präster, biskopen och domkapitlet med sin kyrkoplikt, konung och krigsmakt samt vår herre. Men över alla fanns Bureskjöldska fylkomisset, vars ägare var generallöjtnant Jakob Bureskjöld som ådömde mesta marken i orten. Senare genom gifte till Strömfällska ätten på Ylinge med underlydande samt på Tronius, vilket inbar rätten att tillsätta präst i församlingen. Utan några dokument eller gamla brev från den tiden, de var sällsynta. Det var inte många som var skrivkunniga, men med hjälp av ordsnamn och fantasin ska jag försöka berätta vad som kunnat ha upplevts av de bygden boende under Karl den XII:s tid, under nedstående rubrik Hemkomsten. Under Karl den XII:s regeringsår, en vacker septembermorgon när skogshöjden Ludden hade fått sin vackraste höstfärger, syntes en ung man komma vandrande från Söderköping österut följande Ryssbäcken, där den så kallade Kronans landsväg drar fram mot Linköping. Men den liknar mer en skidstig i igenväxt av buskar och träd, samt dåligt underhållen i brist på medel och arbetsdugligt folk. Kriget har ju tagit dem alla. I de grå förfallna små stugorna såg man en och annan krigsinvalid och utarbetade kvinnor med sorgen i ögonen, undernärda barn och ogräsfyllda åkrar. Eftersom han var ovanligt klädd än som var vanligt på orten. Han var lång och med ståtlig hållning, med en lång stav i handen samt packning på ryggen, men till synes obeväpnad. De mesta som såg honom trodde att det var någon av kungens utsände, som kom med nya påbud. Det gick en del rykten att alla silver i privat ägo skulle lösas in av staten i ersättning och något nödmynt som ingen hade förtroende för. Många förskräckta ansikten skymtade bakom husknutarna, men han kunde inte komma till tals med någon. Han fortsatte med raska steg mot byarna Varby, Lodby och Gävelsta. Där träffade han en frimodig för detta soldat vid namn Drott som svarar på tilltal och kan ge svar på frågor om nyheter från bygden och rykten som gick att kungen var på väg hem från Turken. Det sägs också att staten skulle ha tagit beslag på allt silver som var i allmogens ägor, deras enda sparmedel. Många hade gömt sina mest värdefulla ägodelar i storskogen. Alla här boende klagar över vargarnas härjningar som blivit allt svårare att förhindra. Det var länge sedan det ordnats något vargskall i orten. Vargen ökades våldsamt. Alla varggropar som fällor var förfallna på fångplatsen vid Ludderhuvud, nu kallad Mariehov. På sin vandring hade han kommit fram till torpet Klämma. Här framme skymtar kyrkan, sin barndomskyrka, som han under sin fångenskap alltid sett för sin yngre syn. När han kommer fram till vilostenen vid torpet, där så många vandrare under åren som gott funnit vila. Medan han vilar går tankarna tillbaka till barndoms- och ungdomsåren. Föräldrarna var från honom okända. Fosterföräldrarna hade berättat att kaplanen Johannes, som bor intill kyrkan i den lilla grå stugan, fann tidigt en morgon ett litet klädbylte på trappan med ett litet gnällande gossbarn. Omkring halsen fanns ett band fäst en litet paket innehållande en liten silverbägare utan inskription. När kaplanen funderat en stund på problemet med att skaffa fosterhem och omvårdnad för detta hittebarn, själv var han ensam samt för gammal för en sådan uppgift. Men på prästgårdens marker på Söderskogen hade en för detta ryttare Ros från Tvärdala, Osthåll, som blivit krigsinvalid och var oduglig till krigstjänst, varför han fick lämna ryttartorpet. Eftersom ryttaren, min make, var mycket ansedd i orten för sin mångkunnighet, särskilt var han berömd för all sin tillverkning av smide som äggverktyg, särskilt sina rakknivar berömda långt utöver sockengränserna. Maken var mycket anlitad som jordemor, sjukdomskunnig, tillverkning av delörtmediciner med god verkan. Både var läs- och skrivkunniga, vilket var mycket ovanligt på den tiden. De fick för några år sedan tillåtelse av församlingen att på prästgårdens marker bygga en liten stuga samt odla några småkrar samt de höll bete för en ko. Slotter till vinterfoder fick han skörda ut med lån. Även fisk och jakt hade han fått tillstånd att utöva. De skulle med säkerhet beräkna fosterföräldrar eftersom de inte hade några barn. Han skickade sin dräng till Rosendalstorpet som det kallades med bud till de båda makarna att de skulle infinna sig hos kaplanen så fort som möjligt. Ryttare Ros hade mist ett ben i fält men gick med hjälp av armkrycka ovanligt lätt. De kom snart fram till kaplanbostället där de fick till sig det lilla gossebarnet, hade ingen som helst tvekan att taga det till sin vård med glädje. Det beslöts att han skulle döpas till Roland. Här i Rosendalstorpet väckte han upp med kärleksfull omvårdnad och saknade inget som ett hem kunde bjuda på. Åren gick. Här i hemmet fick han undervisning i läsning, skrivning och räkning samt en mängd praktiska arbete som han med lust och intresse deltog i. Särskilt skicklig blev han med tillverkning av äggverktyg med en enastående skärpa. Även av sin fostermors verksamhet var han intresserad av att samla örter till läkemedel och deras verkan på olika sjukdomar. På andra sidan ån låg gården Kullersta, ägd av för detta skyttmästaren Bergstedt med mak och dotter Åsa. När Roland var sysselsatt med fiske på sin sida av ån fick han kontakt med ryttmästaren och hans dotter. De var mycket intresserade av fiske. Vid deras samtal med Roland om hans kunskaper samt hans praktiska erfarenhet med fisk och hans tillverkning av nät och fiskkrokar. Till dotter Åsa skänkte han en fin fickkniv med benskaft. Roland fick ofta följa dem hem till gården för att lära Åsa läsa och skriva. Själv hade ryttmästaren inte tid och hans make kunde ju inte skriva eller läsa. Det blev tiden som fostersyskon under lek och allvar. När Roland blev lite äldre fick han följa ryttmästaren på hans affärsresor. Han var nämligen hästhandlare och uppfödare av hästar som hjälp och sällskap. På gården blev han omtyckt av alla för sin hjälpsamhet och mångkunnighet samt sitt glada sinne. Men kung Karl den XII:s krig långt där borta i Ryssland förlorade många soldater livet eller blev krigsfångar och invalider. Luckorna måste fyllas av nya soldater. Kungens mönstringsmän hade för tid sedan genomsökt bygden för att söka finna män till soldater som på en kort tid skulle utbildas för att fortsätta kriget. Men det var brist på ungt manfolk efter alla krig som hade hörts de senaste åren. På de gårdar som inte förmådde skaffa lämplig kar tog man ut till trosträngar sådana som inte var lämpliga till fälttjänst och karlar med dålig fysik och unga pojkar som fyllt 15 år bland dem Roland. Det var inte många män som var frivilliga i detta krig långt bort i främmande land. Men när kungen och fosterlandet fordrade detta fanns ej någon återvändo. När de män som blivit godkända av mönstringsnämnden och införde soldatskolan för att ersätta de vakanter på soldattorpen efter de stupade och krigsskadade. De har nu efter 3 månaders utbildning i hantering av vapen på övningsfältet Malmen med instruktörer och för detta krigsveteraner som ej kunde tjänstgöra i krig. Samt deras kompanichef blev kapten Brofeldt Broby Gård som varit sjuk i fältsjukan men nu var återställd. I mitten av maj avslöts utbildningen och männen blev hemförlovade en vecka för att ordna med sina egna angelägenheter. Sista måndagen i maj i soluppgången skulle alla samlas på kyrkobacken för att där komplettera sin utrustning samt alla hästar med vagnar som blivit uttagna. Kaptenen tog emot truppen, inspekterade dem, därefter blev ett avmarsch till Skenäs in till Bråviken där truppen skulle gå ombord på segelfartyg för att avresa över Östersjön. Söndagen före hade den gamla kaplanen Johannes pålyst aftonbön när den lilla kyrkklockan kallade till stillhet och andakt. Kom kyrkobesökarna från de små byarna, de mesta var kvinnor böjda av sorg och hårt arbete, åldrade i förtid utan någon manlig hjälp samt lillgamla undernärda barn, även några krigsinvalider. Efter dem kom de unga soldaterna som skulle draga österut för att där offra liv och hälsa. Men gamla kaplanen bad ej den bön som av myndigheterna påbjudits, nämligen att Gud skulle bistå den svenska hären till framgång på slagfältet med att döda så många människor som möjligt. Han bad att det skulle bli fred så alla de män som nu drog ut i krig på andra sidan Östersjön måtte komma oskadade åter. Mycket hjälpt av den gamla kaplanen att trotsa myndigheter och krigsmakt med en sådan bön där räknades som landsförräderi och kunde straffas med döden. När folk kom ut ur kyrkan hade solen redan dalat. Det hade varit en varm och fuktig vår. Det doftade av vårblommor, nyutslaget löv samt mylla. Det verkade som det skulle bli ett godår. Men det fanns ju ingen arbetsföra män som kunde odla jorden eller ta tillvara dess gåvor. Människorna vandrade hem till sina gråa och låga stugor. I sina tankar mindes de den gamla kaplanens bön om fred samt en önskan att han skulle bli bönhörd. Det var många som vandrade på kyrkostigerna söderut i de prästgårdshagarna, bland annat ryttmästaren på Kullersta med husfolk och yttare Ros med maka Kari och Åsa samt Roland. När de båda ungdomarna kom fram till kallkällan med Gomsundarstorpet stannade de upp och tittade ned i det klara vattnet. Sedan tog Roland fram en ask som han tillverkat av näver, öppnade den, tog fram den lilla silverbägaren, det enda arvegodset han hade av sina okända föräldrar. Han fyllde bägaren med vatten från källan och bjöd Åsa att dricka ur halva bägaren. Sedan drack han resten själv, lade den sedan tillbaka i asken, tog en spade som stod i gålandet och grävde en grop in till källan. Sen lade sedan ner asken, trampade till grästorvorna över gropen så den blev osynlig. De kom sedan överens att den skulle ligga där som ett offer till källan. Endast när Roland återkom från kriget skulle de gemensamt söka finna den åter. Det var lugnt och stilla majkväll. Svalorna kretsade över huvudena på dem och när vid ån hördes ändernas snattra. I Osundarstorpet var ryttmästaren inbjudet på ett glas vinbärsvin tillverkad av mor Kari. De talade om tider som skulle komma när det nu blev utan hjälp och stöd på gamla dagar. Men ryttmästaren lovade att med hjälp av sin dotter ha omsorg om dem. Åsa hade här haft sitt andra hem tillsammans med Robert. Hon hade här fått lära sig många andra ting om mor Kari. Medan boka sjuka med avkok av olika växter och många andra behandlingsmetoder. Eftersom hon var mycket duktig och intresserad elev kunde hon nästan mäta sig med mor Kari. Men det blev sena kvällen. Gästerna måste bryta upp och ta farväl. Roland följde dem med ner till spången över ån. Här stannade de för att ta väl farväl. Ryttmästaren tackade för den tid de fått vara tillsammans och önskade att han skulle komma tillbaka oskadad. Åsas ögon var fyllda av tårar när hon tog farväl av sin fosterbroder och kamrat. När han väl åter lyste fullmånen bort över Gesta by. Medan han gick över ängen tänkte Roland på berättelsen om att här har varit ett slagfält med många fallna soldater som begravs här i odigd jord. Och vars osaliga andar svävade här omkring spökberget med sina skri och klagan. Skulle även han bli en osalig ande i främmande jord. Men lite av äventyr och uppgivelse hägrade dock i hans sinne. På Rosendalstorpet blev det ingen sömn den natten. I soluppgången alkades det är tid för att Roland att tacka sina fosterföräldrar för den tid som varit samt tar väl och hoppas på återseende. De följde inte med till kyrkobacken. De skulle från ett närliggande berg där de kunde se när männen drog bort. I sin packning har han blivit försedd med åtskillig med mat från torpet och ryttmästarens. Det var torkad fårbok, fläskt, rökt, fisk, ost med mera. När han var på väg på kyrkostigen mot kyrkan kom han med fatt en äldre man med sjuckligt utseende som kallades för Janne Westa. Som har blivit uttagen till trosskusk trots att han anmäldes för mönstringsmännen att han var sjuk och önskade få dö hemma. På kyrkobacken var det mycket folk samlade, anhöriga till den som nu skulle draga ut till krig i främmande land. En del gamla gubbar och gummor kom med hästar som krigsmakten tagit i beslag för krigsmaktens räkning. Många kvinnor här hade på kyrkobacken samlats för att ta farväl av sina män. En del av de unga männen var trolovade och äldre kvinnor som för länge sedan tagit farväl av sina män som aldrig återkommit. Nu var det sönernas tur att draga österut för att möta död och fångenskap. Bland tröskuskarna var en fosterson till klocka Isak som torpet Klämma med namnet Laban. Torpet var mycket magert. Många hade här försökt att finna sin försörjning med familj men de misslyckats. Därför namnet Klämma. med klokskap. Isak hade affärssinne. Han var kunnig att bota både människor och djur. Det är inte de vanliga kutgula med salvor och örtkok. Hjälpte använde han trolldom och besvärjelser. Han hade stort förtroende bland allmogen. Han reste omkring på marknader och sålde varjehanna, kärleks och andra trolldrycker, salvor med mera. Hans skyssling Laban var föräldralös och försörjde sig på tiggeri, snatteri på marknader till sin marknadskycklare ville jag ta hand om honom som medhjälpare vid sina trolleriföreställningar. Så han fick undervisning att plocka marknadsbesökare på deras penningar i fickorna. Vid tiden blev han mycket skicklig. Medan jag underhöll publiken plockade Laban deras fickor på deras penningar. Mycket lönande för sin beskyddare. På den tiden uppfattades inte ficktjuveri som något brottsligt utan något slags spel. Men en marknadsafton blev Vilde Jack tokig av brännvin och misshandel Laban svårt. Han misstänkte att han behållit en del av dagens byte. Men till sist kom han ifrån sin plågande som förföljde honom omkring marknadsplatsen. Men till sist kom han fram där Isak hade sin plats. Där försökte Robert gömma sig under en dragkärva. Men Vilde Jack kom strax efter och ville ha honom utlämnad för att fortsätta misshandel. Men Isak vägrade att utlämna honom. Vilde Jack protesterade men vågade inte gå handgripligt tillväga. För Isak kunde ju nästa sätta trollskott på honom. När marknaden var över fick Laban följa med hem till Krämmatorpet. Där Isak bodde ensam. Han sömmade in hans sargade rygg med salva. Så han fick mat. Han var ganska utsvulten och medtagen. Själv visste han inte hur gammal han var, men Isak uppskattade åldern till 10 år. Det blev ett mycket gott förhållande där emellan. Han blev medhjälpare både där hemma och på marknaden, där han fortsatte med sin konst som ficktjuv. Eftersom han var mycket kvick i både fingrar och huvud blev han aldrig fast. Bekanta och grannar blev aldrig utsatta för Labans fingerfärdighet. Åren hade gått och nu var han utskriven till krigstjänst som trosskusk. För Isak blev det en sorgsens dag när han miste sin medarbetare och sällskap. Laban var en munter fyr med många roliga äventyr på marknader och resor. Det kommer att bli mycket tomt när han var borta. Men han hade lovat att snart komma igen. Han tänkte rymma från krigstjänsten. Inte skulle han kasta bort sin tid i krig. Det skulle gå att försvinna under färden. Kapten Brofeldt kom nu ridade upp till kyrkbacken från sin gård Broby för att ta emot männen samt inspektera deras utrustning. Truppen bestod av 12 vapenföra män samt 2 underbefäl, 5 trosskuskar med vagnar, förspända med hästar lastade med krigsmaterial och andra förnögenheter. En vagn var lastad med kaptenens tillhörigheter samt fältstjärns stenkils. Den vagnen fick Roland ansvar för det i de andra kuskarna var Jan i Westa, Laban och i Westa och Simon i Hälla. Allt var nu färdigt för avfärd med kapten Widan i täten samt till sist vagnarna med trossen. När de kom ut på Kronans landsväg såg Roland sina fosterföräldrar på det höga berget vid Rosendalstorpet vinkande farväl. Han anade att de aldrig skulle återses. Det var en vacker majdag, körsbärsträdet stod i blom och ogräset frodades på de obrukade åkrarna. Man såg en hel del krigsskadade män med halv och krok köra med magra stutar där körkarlarna hoppade fram på sina kryckor. Vid Krämmatorpet stod Isak vinkande farväl, han såg gammal, böjd och sorgsen ut. Männen vände för sista gången sina blickar bakåt för att se spetsen av kyrkotornet som de flesta skulle få återse. Fältskären, stenkil, var till åren kommen stelbent efter alla år i fält och åkte helst sittande på sin kista där han hade sin utrustning. Vid samtal med Åland blev han förvånad över denna unge mannens kunnighet i alla andra ting om läkande örter. Och han skrev av läskunnighet. Själv kunde han inget av dessa ämnen. Marschen fortsatte förbi byarna i Gävelsta, Lodby, fram till Varbyvadet, överfarten i Ojsbäcken. Här var ett vägskäl, vägen var framgick till Söderköping, men truppen skulle här vika av över vadet mot Åby kyrka. Det var ett besvärligt företag. Vattnet efter vårfloden var ännu högt i bäcken. En del av lasten på kärrorna måste bäras över för att hästarna skulle orka med vagnarna i vattnet. När allt var lastat på vagnarna blev det en ansträngande färd i de branta backarna och steniga vägarna upp mot skogshöjden. Männen fick hjälpa till att skjuta på trossvagnarna. Efter mycket möda var vi äntligen uppe på krönet av skogshöjden. Här blev det en välbehövlig rast. Hästarna vattnades och fick sitt hö. Manskapet åt ur sina egna matförråd. Här uppe var en fångstplats kallad Ludderhuvud med varggropar och höga stängsel med mera. Men allt hade fått förfalla. Det var länge sedan något vargskall förekommit i brist på män. Vargen hade fritt fått förökas till stor plåga för bygden. Här på höjden såg man söderut i soldiset Söderköping med sina små gråa stugor samt de gamla kyrkorna. Efter en timmes vila blev det uppställning för att fortsätta marschen på den dåliga vägen med branta backar och valställe förbi Bjärkaby. Även här syntes många människor ute på åkrarna, bara kvinnor, barn och gamla män. Framför oss kunde vi nu se tornet på Tåby kyrka där vi skulle ha svårt läger över natten. Här på kyrkobacken skulle en hel mängd av män och hästar mötas ifrån Söderköpingstrakten vid på landet. Vi började i soluppgången följande dag. Där vi kom fram till kyrkobacken och ägde till kokgrupperna där det serveras kokta bönor med salt, sill samt öl att dricka. Det var särskilt utbildad manskap som skulle följa truppen i fält. Vi fick övernatta en dragig lada. Det blev en kall och lång natt med lite sömn. Jag var ju ovan vid sådan fältmässiga förhållande. Men när solen kom upp i öster, medan marken ännu var vit av frost, började den samlas män och vagnar med hästar i väntan på befäl som skulle inspektera och mönstra in den. En rustmästare Block från Söderköping kom en hel karavan av hästar och vagnar lastad med krigsmaterial samt andra förnödenheter. En trupetare, en äldre man, såg ut att ha varit med på slagfältet många gånger. Hans namn var Loke. Det tog många timmar innan vi var färdiga för avmarsch mot Kuddby kyrka där flera män skulle ansluta sig till karavanen. Här på kyrkobacken märkes bland männen en gammal krigsbuse, majoren Stråle, som anmält sig frivilligt. Han hade inte funnit sig till rätta i ett fredligt ordnat liv. Han ville dö på slagfältet. Han skulle nu bli högsta befälhavare för truppen. Här infann sig ett par båtsmän som skulle komplettera besättningen på båtarna, Kula och Vaj. Efter en timmes rast gav trumpetaren Loke signal för uppställning till marsch mot Östra Husby kyrka. Där hölls en längre rast. Hästarna utfodrades och männen fick hämta sin mat vid kokgroparna som bestod av kokande rovor, kokt saltkött, ett halvt stort öl. Här var det 12 vapenföra män samt ett 10-tal andra som var uttagna för handräkningstjänst och en samling hästar med vagnar. Eftersom dagen var slut gick truppen övernatta i en tom ladugård. Men vid soluppgången gör trumpetaren signal för uppstigning. Därefter utdelades proviant för hela dagen. När allt detta var verkställt hördes åter Lokes signal för uppställning. Majoren skulle nu ta emot truppen som inspekterade den. Han läste sedan upp krigslagarna, bland annat att försök till rymning straffas med 20 pers bö vid första försöket. Andra gången var det dödsstraff som verkställdes med hängning. Den som hade verkställda bestraffning på fossorn, korporal Kanon, hade här anslutit sig till truppen, försedd med knippe spö samt ett skep över axel. Efter allt detta var karavanen färdig för avmark till lasttagplatsen i Bråviken, Skenäs. Det tog hela dagen. Vid solnedgången var vi framme vid Skenäs. Här var mycket folk i rörelse med att lasta de båda segelfartygen.